När klimatfenomenet El Niño kommer på besök kan det bli extrema översvämningar och svår torka. Och nu syns tecken på att en extra kraftig El Niño kan komma redan till sommaren.
It could be a strong El Niño, potentially the strongest in 140 years. That's why some are calling it a super El Niño.
Under El Niño släpps enorma mängder värme från havet ut i atmosfären. Och den här extra energin kan möblera om väderhändelser över hela världen. Idag tar klotet reda på vad som händer när det inträffar en så kallad super El Niño. Jag heter Peter Nordmark. Så en super El Niño förutspås alltså av experter i år. Något som skulle kunna ge bränsle åt extrema väderhändelser och trycka upp medeltemperaturen på jorden. Marie-Louise Kristola, klotets klimatexpert.
Ja, alltså om det blir en extra stark El Niño i år, då kan den globala medeltemperaturökningen få en extra knuff och stiga över 1,5 grader. Kanske till och med närma sig 2 grader enligt vissa experter, och det är ju förstås väldigt oroande.
Mm. Och El Niño och motsatsen La Niña kallas ibland för världens största vädermotor.
Mm. Det här är två ytterligheter kan man säga i en naturlig klimatvariation. Den ena är värmande, den andra är kylande. Mm. Och de här styrs av passadvindar och havstemperaturen vid ytan på ett område längs ekvatorn i Stilla havet. Och det här är så stort det här området så att det har en möjlighet att påverka hela jordens klimat.
Och det här återkommer då gång på gång, Harald Andersson, klotets reporter.
Ja, El Niño brukar ju dyka upp vart annat till vart sjunde år ungefär, då ytvattnet då värms upp i de centrala och östra delarna av Stilla havet kring ekvatorn då. Mm. Och i sin tur så skickar det då upp extra värme i atmosfären.
Just det, och det är det här som i sin tur då kan ställa till det för vädret över hela jorden.
Ja, det kan få jättestora konsekvenser. Dels så kan det innebära värmeböljor och torka i bland annat Australien, Syd- och Centralafrika och Indien. Mm. Och å andra sidan så brukar det leda till en kraftig nederbörd på andra håll, bland annat i södra USA och delar av Mellanöstern. Och dessutom ökar risken för stora tropiska stormar i Stillahavsregionen.
Mm.
Men alla El Niños är faktiskt unika och de kan ju då slå olika.
Vi säger välkommen också till Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI.
Tack så mycket.
Du Erik, nu vet jag ju att man inte gärna säger super El Niño om man är meteorolog, men jag är ju inte meteorolog så jag tar mig friheten. Hur ser du på sannolikheten att det är en särskilt kraftig El Niño på gång i år?
Ja, vi kan ju se nu att vi har ju gått från en La Niña-fas som vi haft här med kallt ytvatten i Stilla havet tidigare under vintern. Och nu har det gått över mer mot neutrala förhållanden, och de flesta prognosmodellerna pekar nu verkligen på att vi kommer att gå in mot en El Niño senare i år. Och en hel del av dem pekar också på att den kommer att bli kraftigare helt enkelt. Så att det är en ökande sannolikhet kan vi säga.
Mm. Så sannolikheten är alltså relativt stor för en kommande El Niño, och det finns också en chans för en super El Niño.
Mm.
El Niño är ett urgammalt fenomen, men som fick sitt namn gossebarnet, alltså El Niño, under sent 1800-tal.
Ja, det var fiskare i Peru då som hade vetat länge att tillgången på fisk utanför kusten kunde kopplas till just vattentemperaturen.
Mm.
Varmare vatten innebar mindre fisk. Och oftast blev de här varmare perioderna tydliga kring jul och nyår. Och det var därför som det blev det här namnet El Niño, den lille pojken, Jesu barnet.
Men Malou, alltså det var väl först i slutet av 1960-talet som man fattade hur det hänger ihop mer vetenskapligt här?
Ja, men alltså det är ju som det brukar vara med forskning och vetenskap. Man upptäcker olika bitar och så pusselbitar, och så börjar man lägga ihop det där tills man har mer en helhet. Och då kan man säga att det var den norska-amerikanske meteorologen Jakob Bjerknes, fast han var faktiskt född i Sverige.
Mm.
Han kopplade samman då vad man hade lärt sig om hur vindarna blåser i det här området med vattentemperaturen. Så att han förstod att när passadvindarna blev svagare, då minskade uppströmningen av kallt vatten från de djupare havslagren mot ytan. Och det gjorde då att ytvattnet istället fick chans att börja värmas upp mer. Så ja, det är då El Niño kommer på besök.
Just det.
Vid den här tiden då kan man säga på 60- och 70-talet, då var faktiskt Peru världens största fiskenation.
Peru då, där de här peruanska fiskarna, det var de som hade namngett fenomenet.
Ja, precis. Mm. De fiskade ju framförallt anchovis. Och 1970 så fångade peruanska fiskare nästan 10 miljoner ton anchovis. Mm. Året därpå fångade de ännu mer. Men sen, 1972, då fanns det plötsligt ingen fisk alls.
Och vad var det som hade hänt?
Nej, men man hade fiskat för mycket. Under flera år tagit upp för stora fångster så att bestånden var försvagade. Mm. Så sen då, när det 1972 kom en sån här El Niño-period igen, så gjorde det varmare vattnet att det fanns mindre mat, plankton, för de här unga anchovisarna, och de kunde inte överleva, de dog. Så det var liksom en kombination av överfiske och El Niño.
Ja, just det. Och vad kunde man dra för växla på det här då?
Ja, men det var väl då man för första gången började se tydliga effekter av hur en sån här El Niño-period också kan slå väldigt hårt mot samhällsekonomin.
Mm. Men det finns också mer spekulativa teorier om att El Niño kan ha påverkat historien tidigare än så.
Ja, det finns spekulationer om att den kan ha bidragit till franska revolutionen.
Okay.
Att en väldigt stark El Niño innan och under revolutionsåren, att en sån bidrog till torka i Sydeuropa. En kall vinter och sen en het sommar revolutionsåret 1789. Det ledde då till dålig skörd och att bröd blev jättedyrt.
Mm.
Det här bidrog då till missnöjet och att man till slut stormade Bastiljen.
Så det kan ha haft innebörd för såna här stora historiska omvälvningar. Spekulation alltså. Men det vi vet är att det finns kopplingar mellan El Niño och stora väderförändringar. Erik, kan du ge lite exempel på de här väderhändelserna som då kopplas till El Niño?
Ja, när den här El Niño drar igång då får man alltså varmare vatten som flyttas från tropiska centrala Stilla havets västra delar utanför Australien och Indonesien, som börjar röra sig österut, och så småningom påverkar det då de östra delarna av Stilla havet, och då får man ju luftmassor där som är väldigt mycket varmare än vad de brukar vara. Och det bidrar då till att där blir det då mer moln, det blir mer avdunstning och det kommer också bli mer nederbörd. Så att nederbördsmönstren över då Stilla havet flyttas från de västra delarna där det under andra år regnar och kan komma mycket nederbörd i Indonesien och Australien, nu österut istället, så att man då får mycket nederbörd i de östra delarna, centrala östra delarna, och kanske ända borta till Sydamerikas västkust.
Mm.
Ett sånt exempel, om man tittar på den senaste El Niño vi hade 2023-2024, så var det då rapporterat om väldigt mycket översvämningar i Ecuador till exempel, med många översvämningar, och det ledde också till massa jordskred och folk fick flytta på sig för att det var mycket, mycket besvärliga förhållanden. Så att i de östra delarna av det här området så kan det bli det regnigt och mer vatten då under sådana här episoder.
Och tvärtom då, vad kan hända då?
Ja, om vi då tittar istället då på den västra delen där det normalt sett brukar vara varmare och mer moln och mer nederbörd, som över Indonesien och delar av Australien till exempel, där blir det då under en linje torrare förhållanden. Där blir det alltså soligt och inte så mycket nederbörd, och då torkar det upp och man kan istället då få problem med torka, och att i Australien till exempel hör vi ofta rapporter om skogsbränder från den typen av år.
Mm.
Så där har vi en direkt påverkan in i det området. Men sen är det så att det här är så storskaligt och det har en stor påverkan då på hela atmosfären i ett jättestort område över jordklotet. Om man tittar på en jordglob så ser man att Stilla havet är väldigt, väldigt stort, och den här värmemängden som man då flyttar, den kommer faktiskt att påverka även vädret på lite högre latituder, både på här uppe på norra halvklotet men också nere på södra halvklotet.
Ja, alltså hur påverkar egentligen El Niño Sverige?
Ja, det där är ju, alltså rent vädermässigt så finns det inte lika starka kopplingar här uppe i norra Europa som det gör i de tropiska delarna och de här andra områdena som vi har pratat om tidigare. Men i Sverige och Nordeuropa så är det väl det som man framförallt kanske ser, så är det att ibland om man har en kraftig El Niño så kan man få lite kallare vintrar här uppe i norr.
Mm.
Så det är väl den tydligaste signalen som vi ser här uppe i våran del av världen. Men vårt väder är väldigt variabelt här uppe i norr, och det är också andra saker som påverkar det. Så det är inte nödvändigt att det blir så varje gång det är en linje heller.
Ja, och då är det andra länder som drabbas desto hårdare. Men att det kan slå över så stora områden, det är nästan svårt att förstå.
Ja, men El Niño är då en del i ett storskaligt fenomen som inkluderar både atmosfären men också haven. Och i havet så byggs det upp väldigt mycket värme då. Framförallt i de västra delarna av tropiska Stilla havet, där har man mycket höga havstemperaturer upp mot 30 grader i normalfall. Mm. Och sen har man passadvindar i området, vindar som blåser lite från nordost ner mot ekvatorn på norra halvklotet, från sydost på södra. Och det här passadvindarna trycker vattnet bort västerut, så att mycket av det här varma vattnet ansamlas och det blir väldigt varmt där borta. Sen under en El Niño så försvagas de här passadvindarna och då kan det här varma vattnet strömma österut längs med ekvatorn och värma upp då andra delar av tropiska Stilla havet. Och det är det som gör att väldigt mycket värme och väldigt mycket energi flyttar på sig, och det påverkar vädermönstren jättemycket.
Mm. Och den senaste El Niño var ju ganska nyligen, 2023-2024, och den beskrivs ju inte som någon super El Niño, men ändå så var 2024 det varmaste året som någonsin har uppmätts. Så vad spelar El Niño för roll där när det kommer till det här rekordheta året, Erik?
Ja, men man brukar se det att under ett El Niño-år så är den globala medeltemperaturen någonstans mellan kanske 0,1 och 0,2 grader högre än under ett icke-El Niño-år, så att säga, ett neutralt år. Mm. Så att under El Niño-åren så om man tittar på en kurva över den globala medeltemperaturen som ökar till följd av att vi ökar mängden växthusgaser i atmosfären, så är den inte helt jämn, utan den går lite upp och lite ner kring den här ökande trenden, kan man säga. Och El Niño-åren pekar uppåt då, så att då är det varmare globalt sett än annars.
Just det. Så även en vanlig El Niño kan ha stor påverkan på ett varmt år. Så om vi kikar närmare då på vad en super El Niño kan innebära.
Ja, den senaste Super El Niño inträffade då 2015-2016 och fick namnet Godzilla El Niño. Det är inte heller så vetenskapligt där namnet, men det myntades faktiskt av en NASA-forskare, och den fick då namnet Godzilla för sin enorma styrka. Mm. Den orsakade massiva väderextremer, torka i Australien och Indonesien, och särskilt svår blev torkan i Etiopien, där den årliga regnsäsongen mellan juni och september där gav väldigt lite och också oregelbundet regn. Mm. Och det här orsakade då en matkris för miljontals människor. Men sen på andra håll så ledde den också till kraftiga regn, och sammantaget hade den en stor påverkan på det globala jordbruket och på marina ekosystem.
Mm. Och Erik Källström, vad är det som kännetecknar då en super El Niño eller en särskilt kraftig El Niño om man jämför med en mera vanlig El Niño?
Ja, men det som är den stora skillnaden är ju att en kraftig då El Niño, då är temperaturerna, havsytetemperaturerna i Stilla havet är så att säga ännu högre, och det betyder ju då också att de här värmemängderna det handlar om, de är större, det blir mera, kan ge upphov till ännu mera nederbörd i de områdena som är extra varma.
Mm.
Och det kan också då driva den här storskaliga cirkulationen i atmosfären så att det också blir ännu torrare på andra ställen. Så att ju kraftigare en El Niño är, desto större kan de här konsekvenserna bli då i form av till exempel ökad eller minskad nederbörd på andra ställen.
Mm. Och det har ju varit en handfull super El Niños sedan 1940-talet till exempel. Vad sticker ut när du läser om dem, Harald?
Ja, men en av dem som vi har pratat om nu var ju då Godzilla El Niño 2015, och en annan som jag har kollat på var 1997-98, och det var då en av de starkaste någonsin, har jag läst mig till. Den bidrog bland annat till att Florida i USA drabbades av hela 15 tornados under några få dygn, och flera av de här tornadorna var väldigt starka och det var många som skadades och dog. I Afrika drabbades Kenya och södra Somalia av stora mängder nederbörd, och ett medföljande utbrott av Rift Valley-feber. Okay. Det är någon blödarfeber med ganska hög dödlighet som sprids av myggor då, som fick det väldigt bra i regnet där. Och på andra håll ledde den också till torka då. Indonesien hade en av de värsta torkorna i landets historia, med stora skogsbränder också.
Ja, men när vi pratar om de här extremväderhändelserna så är det ju första jag tänker på mänskligt lidande.
Mm. Ja, men om vi pratar extremhetta och skyfall så hetta kan ju leda till att människor får värmeslag. Fler dör under sådana perioder. Mm. Extrema regn, det har vi varit inne på här, översvämningar, jordskred där människor också kan förolyckas. Men även under sådana här händelser, även om vi blivit bättre på att förutse och varna för dem så att människor kan förbereda sig och vi kan undvika det värsta, så blir det ju fortfarande ofta stora skador på hus och hem och infrastruktur, och skördar kan gå förlorade, och det slår ju också hårt mot den som drabbas av det.
Såklart.
Så om vi tar den här förra El Niño-perioden 2023-2024, då påverkade det till exempel monsunregnen i Indien. De blev svagare och det ledde till minskade skördar.
Dozens of panic-stricken buyers scrambling to buy Indian rice just a day after India, the world's largest exporter of rice, imposed a ban on shipments exporting non-basmati rice.
Indien, som är världens största risproducent och exportör, de var tvungna att stoppa en del av sin export av ris under den perioden, eller efter den perioden.
Yeah.
Och ris är ju då, som vi vet, en av världens absolut viktigaste stapelvaror och en basföda för över hälften av jordens befolkning. Oh. Det här drabbade ju då särskilt människor i östra och södra Asien när Indien inte kunde exportera lika mycket ris längre.
Ja, och det låter ju som enorma konsekvenser.
Det är det.
Ja. Erik, vad tänker du om hur El Niño kan slå mot människor?
Ja, men det finns ju många exempel, och vi ser ju, om man tittar på, man kan titta på olika kartor där man ser hur då områden som är då mer nederbördsrika kontra de som är mer torra, så att säga, under El Niño-perioden. Och det, tittar man på dem bara, så är det sammanfaller ju med stora områden där det bor väldigt mycket folk. Så man förstår ju direkt att det har konsekvenser både för det här med regn och översvämningar, men även torka. Och allt det här kan ju påverka människor direkt, att man liksom drabbas av någonting. Men det kan också vara lite mer indirekt via att jordbruket, att skördarna slår fel. Och, så att det har ju en jättestora konsekvenser, och det är, handlar om flera miljarder människor. Så det är ju inte konstigt att man har ett stort fokus på det här fenomenet.
Just det. Och det blir också jättestora ekonomiska konsekvenser i kölvattnet av El Niño.
Ja, men absolut. Och det är klart att det kan ju vara så att det påverkar folk där och då där det händer, men det kan ju också vara så att skördar slås ut och påverkas, som sen också kanske har påverkan på världshandeln, till exempel av produkter då som helt plötsligt uteblir ett år, eller det finns mycket mindre av kaffe från Brasilien till exempel för att det var torrt eller någonting sånt där. Och det kan ju påverka då även oss här uppe då, i form av högre priser på någonting till exempel.
Mm. Och om vi tittar på de här ekonomiska konsekvenserna, har alltså, det handlar ju om biljontals dollar som kan gå förlorade efter en El Niño.
Ja, det finns forskning där man kollat på stor skala globalt hur den ekonomiska tillväxten flera år efter El Niño, hur den påverkas. Jag kollade på en studie från några forskare vid Dartmouth College i USA, och de kollade specifikt på två super El Niños, och de kom fram till att den globala ekonomin gått miste om biljontals dollar 5 år efter de här El Niñosarna. Och den största effekten såg de då på de fattiga länderna i tropikerna, som till exempel Peru och Indonesien.
Så det är som vanligt i klimatsammanhang att det är de fattiga länderna som råkar mest illa ut. Mm. Och de här forskarna har också uppskattat ekonomiska förlusten av El Niños framöver och hamnar då också i de biljontals dollar. Men de här siffrorna får man ju vara lite försiktig med. Men går det att vända på det här? Att, alltså, har El Niño någon positiv funktion? Det är ändå ett naturfenomen. Vad säger du, Erik?
Ja, det är klart att det är en naturlig variation, och den finns ju där och har funnits där, så det är inget konstigt med det. Det enda är att vi måste ju lära oss att leva med de här variationerna och de här väldigt stora kontrasterna mellan det blöta och det torra som det framförallt handlar om. Det gäller ju att man kan hantera det. Och på något sätt så kan man ju säga det, att har det då varit extremt torrt i ett område länge, så när då nederbördens väl kommer, så kan ju det vara bra just då. Mm. Problemet är ju bara om det blir för mycket, att det blir stora översvämningar istället. Så att det gäller ju att kunna hantera de här kontrasterna mellan det ena och det andra, och skifterna mellan de här bitarna, så att säga.
Mm. Så här har vi alltså klimatfenomenet El Niño som återkommer gång på gång och som värmer upp haven och atmosfären. Och sen så har vi klimatförändringen på grund av våra växthusgasutsläpp. Det är lätt att tänka att vår uppvärmning av klimatet skulle påverka El Niño och få den att förekomma oftare kanske eller bli mer intensiv. Men hur är det med det egentligen?
Ja, det där är svårt att säga. Det finns ju mycket forskning om det här, och om vi tittar till exempel i den senaste IPCC-rapporten så pekar man på att det har funnits då en viss trend kanske mot en viss ökning i hur pass kraftiga de här El Niño kontra La Niña-episoderna är sedan mitten på 1900-talet. Men ja, det finns även andra perioder långt tillbaka i historien när man tror att det har varit på det sättet. Så det är svårt att säga om det här är någon trend eller om det bara är någon slags variabilitet. Mm. Och när det gäller sen vad modellerna säger om framtiden så är det samma sak där. Att vi ser inte några entydiga svar på om det kommer bli mer eller mindre vanligt eller så. Däremot, och det som är väldigt tydligt i forskningen, är ju att de här nederbördsvariationerna och alltså säga, konsekvenserna av hela det här El Niño La Niña-förloppet, de kommer att bli större så att säga, därför att i ett varmare klimat så kan luften innehålla mer vattenånga, och det här kommer då göra att avdunstningen ökar, och därmed så kan det då bli ännu mer nederbörd där det regnar, men samtidigt så kan det också bli ännu torrare där det är torrt. Så att en El Niño då som är då, ger mycket nederbörd på en del ställen, kan i ett framtida klimat komma att ge ännu mer nederbörd, samtidigt som de på de torra ställena kan bli ännu kraftigare avdunstning och ännu större problem med torka.
Mm. Så om jag förstår det rätt så är det, vad ska vi säga, konsekvenserna av El Niño kan få en förstärkning. Uppvärmda hav leder till varmare atmosfär, då blir det mer vattenånga, då blir det mer energi i atmosfären, och då ökar risken för mer väderkaos.
Ja, just de här, framförallt de här skillnaderna då mellan mycket och lite nederbörd. Men sen är det också så då att El Niño påverkar ju inte bara det, utan det har ju en påverkan också på den storskaliga atmosfäriska cirkulationen, brukar vi prata om. Och här pratar vi om jetströmmar och Rossbyvågor och lite sådana där begrepp som vi har för att beskriva det här. Och även där kan man då tänka sig att det skulle kunna bli en viss förändring, men där är inte lika entydigt och lika säkert på något sätt.
Okej, okay, förändring hur då menar du? Alltså om jetströmmarna, är de kopplade också då till El Niño-fenomenet?
Ja, inte direkt. Men om man tittar på en El Niño typiskt, då är det mycket av värmen i Stilla havet som flyttas österut, och det ger då upphov till ett mycket varmare område där. Och just där så blir ju då skillnaden mellan tropiska Stilla havet och högre latituder norröver till exempel, de blir ju då större än vad de är under andra förhållanden. Så det här påverkar då faktiskt vindarna och den atmosfäriska cirkulationen på lite högre latituder, och även då jetströmmarna som är ett resultat av det där. Mm. Så att i ett allt varmare klimat, om de här temperaturkontrasterna ökar, då kan det påverka också då till exempel jetvindarna.
Okej. När du berättar det så jag får den här bilden i huvudet av att vi rubbar balansen i ett jättestort komplext system, och det är ett system som vi är helt beroende av.
Ja, men lite så är det, och det är klart att det som våra klimatmodeller säger om framtiden är att El Niño kommer att fortsätta vara den liksom dominerande orsaken till mycket av den variabilitet vi ser i nederbörd till exempel i världen, och det kommer att fortsätta vara på det sättet. Det är bara att de här kontrasterna blir större, men det kan också sen då möjligen ha annan påverkan då på vindmönster och sånt, och påverka väder på långa avstånd också.
Mm. Och forskare som vi har pratat med, Malou, de återkommer ju ofta till det här med att systemet har liksom blivit dopat eller drogat.
Ja, precis. Ja, det var en meteorolog jag pratade med som jämförde en gång med att det vi människor håller på med, det som dop. Växthusgaserna, när vi släpper ut mer och mer i atmosfären, så är det som att vi pumpar i en massa droger så att vi får ett klimatsystem på steroider där allt blir starkare. Värmeböljor, skyfall, stormar. Ja, ni var ju inne på det. Vi rubbar balansen i ett komplext system som vi är helt beroende av.
Mm. Och det där blir tydligt då också med en atmosfär med massor med vattenånga som gasar på vädermönstren, som också kan leda till starkare skyfall alltså. Ser du några andra effekter av det, Erik?
Det är ju framförallt det här som påverkas då, att nederbörden blir mer intensiv. Det blir mer vatten i omlopp, och därmed så blir det mer vatten som kommer falla ur. Och samtidigt på de ställena där det är torrt och där man har avdunstning och där det inte är någon nederbörd, så ökar då risken för uttorkning ännu mer.
Mm.
Så det är det huvudsakliga problemet då. Men sen kan också då vindmönster och storskalig cirkulation möjligen påverkas, som då kan ha effekter lite långt borta på längre avstånd. Vi var tidigare inne lite kort på det här med till exempel med Skandinavien och de möjligen kalla vintrarna under en El Niño. Det där styrs ju mer av den storskaliga cirkulationen i atmosfären. Och skulle man få påverkan på den typen av samband, så kan det ju ha mera påverkan även på andra områden. Men där är det mer oklart, så att säga.
Ja, okej. Okay. Men det känns som att vi hade en El Niño alldeles nyss, alltså 2023-2024. Många länder i Latinamerika till exempel som fortfarande håller på att tampas med konsekvenserna av just den El Niño. Och nu då blir varnade om att det ska komma en till. Finns det något som tyder på att, ja, att perioderna börjar komma oftare? Att vi får oftare förekommande El Niños?
Nej, egentligen inte. Utan det som man har sett då är att kanske att amplituden har ökat något sedan 1950-talet och framöver. Och så att liksom, det har blivit lite större skillnader mellan El Niño och motsvarigheten La Niña. Då, så att det har liksom blivit ökade kontraster, kan man säga.
Och nu varnar alltså vissa forskare för en riktig superduper El Niño, bland annat James Hansen, en inte helt okänd klimatforskare. Och det är faktiskt han själv som har döpt det till en superduper El Niño.
Ja, precis. James Hansen var ju faktiskt, det är ju en av världens mest kända klimatforskare. Det var ju han som varnade i amerikanska kongressen 1988 för att man såg att klimatförändringarna, den globala uppvärmningen faktiskt började förändra klimatet. Mm. Ja, men vi har ju Erik här, vill inte gärna prata om super El Niño, och James Hansen, han pratar om super duper El Niño.
Ja, visst.
Men hans argument för det är att, ja, men det är faktiskt kanske inte så dumt att media fastnar, för vi fastnar ju ofta för de här braskande rubrikerna.
Mm. Skips. Vi också.
Och vi också. Super El Niño. Och då menar han att även om det finns osäkerheter fortfarande, som vi hör Erik berätta om här också, så är det ändå bra. Det är ett tillfälle att väcka fler till insikt om vad som håller på att hända nu. Och att man kan liksom undervisa allmänheten om, passa på liksom, att undervisa allmänheten om vad en El Niño är, vad en super El Niño är och hur det här hänger ihop med klimatförändringarna också. Så tänker James Hansen när han, som också är en ganska aktivistisk forskare, döper det här till en superduper El Niño.
Ja, vad säger du, Erik? Är det okej att kalla det för ett superduper El Niño?
Ja, men det kan man väl göra. Det är ju inte någonting som vi kanske gör officiellt då från vädertjänsterna, varken här eller i USA, så att säga. Men om han nu använder det, och jag förstår definitivt poängen i det, och det är ju bra att sätta både begreppet på kartan, för att det här är ett viktigt fenomen som påverkar vädret väldigt mycket, faktiskt på väldigt många platser på jorden. Så det är viktigt att människor är medvetna om det, att man kanske vidtar rätt åtgärder för att skydda sig nu närmaste halvåret om det blir en omläggning och sånt. Så det är ju jätteviktigt. Och sen är det ju också viktigt att tänka på det här i ett klimatförändringssammanhang, för att även om vi inte ser kanske att El Niño-fenomenen som sådana kommer förändras jättemycket, så kommer konsekvenserna av dem i form av ändrade nederbördsmönster och sånt att kunna ändras väldigt mycket. Och det är högst, eller mycket viktigt att hålla koll på. Det kan vara mycket allvarligt på många ställen.
Mm. Och James Hansen och andra, de lutar sig då mot andra metoder av att mäta havstemperaturen, kan man säga.
Ja, precis. Ett av de traditionella sätten när man mäter då El Niños, det är att man mäter Stilla havets yttemperatur för att då göra prognoser om El Niño. Men James Hansen och andra med honom menar att prognosen blir säkrare om man mäter djupare, alltså vattnet upp till 300 meter ner i havet. Och att den här mätmetoden då kan ge en prognos 4 månader längre fram i tiden än den här andra då prognosen där man mäter ytvattentemperaturen.
Okej, vad säger du om den bilden, Erik?
Jo, men det stämmer ju bra, därför att det här stora värmemängden och värmeinnehållet som finns i de västra delarna av Stilla havet, och framförallt som byggs upp där under lång tid, när den värmen och det vattnet tillåts strömma österut, så är det det som kommer att efter ett par månader då generera den här El Niño. Så det är ju ett bra mått, så att säga, på det här. Mm. Så att det han pratar om här är att jämföra då, istället för att titta på ytvattentemperaturerna direkt i centrala och östra Stilla havet, så tittar man mer på vattnet på lite djup längre västerut, och då ser man ju framför sig då att det håller på att bygga upp värme där, och det här kommer så småningom att kunna ge upphov till en linje. Så på så sätt är det bra.
Och andra mätmetoder, spelar det någon roll?
Ja, men det är viktigt och bra att man har ett bra startvärde så att säga när man ska göra sina prognoser, så att veta hur pass varmt det verkligen är i haven på lite mer djup i de här områdena som vi pratar om nu, Stillahavet. Det är jätteviktigt, och den typen av mätningar har man inte haft så där jättelångt tillbaka i historien, utan det är de senaste decennierna, sedan omkring 2000-talets början kan man säga, så vi har bra mätningar på det här, och under den tiden som vi också kan då göra den här typen av bättre prognoser. Så det är någonting som vi får utvärdera ännu mer framöver och se hur pass bra det här är jämfört med andra metoder.
Okej, men ser du några osäkerheter här?
Ja, det finns alltid mycket osäkerheter när man ska göra prognoser på lite längre tidsskalor och sånt. Så att, och det är det som också fångas upp i de här prognosmodellerna. Det är därför som våra kollegor på till exempel amerikanska vädertjänsten NOAA och på andra ställen där man gör mer El Niño-prognoser. Man har ofta många olika prognoskörningar inför de närmaste halvåret året och tittar på dem och kan ge då olika sannolikhetsmått kanske. Man kan säga att chansen är 50% eller någonting sånt, eller 60% nu då, att det kan bli en linje under året. Och det är ju för att de här olika modellsimuleringarna pekar på lite olika resultat. Men, och det är det som är viktigt här, och det är det som James Hansen då och hans kollegor pekar på, att det är viktigt att försöka fånga upp de prognoskörningarna så att säga som ligger närmast verkligheten och det observerade tillståndet, för det är alltid svårt att göra i de här sammanhangen.
Mm. Så vilket värde sätter du på James Hansens och andras prognoser här?
Nej, men jag tror att det är säkert bra prognoser, och vi får väl följa upp hur det går här nu, för det är ju alltid svårt att säga, men jag tror att det är bra att titta på den här värmemängden i havet som ett mått, absolut.
Mm. Men Malou, du nämnde ju risken för temperaturökningar i spåren av en kraftig El Niño.
Mm.
Den globala uppvärmningen är nu 1,4 grader över förindustriell nivå. Men vi har varit över 1,5 grader det här rekordåret 2024.
Mm.
Med tanke på det då, vad betyder då en El Niño-boost av värme för det här globala klimatet?
Ja, som vi hörde Erik Källström säga här, så brukar det betyda att den globala medeltemperaturen ökar med mellan 0,1 till 0,2 extra grader. Då.
Mm.
Så att då kan vi förvänta oss några rekordår till här. Och då kanske vi kommer att gå över 1,5 grader igen. Det är ju Parisavtalets mest ambitiösa temperaturmål kan man säga. Men det behöver inte betyda att 1,5 graders målet då är passerat. För att det ska gälla så måste vi ha legat på den nivån eller över den nivån då under flera år i rad.
Mm.
Men det här ökar ju förstås risken att vi kan gå över olika tippningspunkter nu, att det sätts igång processer i klimatsystemet som inte går att stoppa, och som gör att uppvärmningen kommer att accelerera.
Mm, Harald.
Parisavtalets temperaturmål på 1,5 grader sattes ju där just av den anledningen, för att vi skulle kunna undvika att passera farliga trösklar i klimatsystemet.
Ja, hur ser du på det, Erik, att när vi är där uppe vid 1,5 grader, de här triggerpunkterna eller trösklarna som vi då börjar träda över, vad är risken med det?
Ja, men det är ju mycket stora risker, och det handlar om olika saker, och det som kanske framförallt man brukar nämna här vid 1,5 grader, det är en av de viktigaste bitarna, och det som redan nu händer i stor utsträckning, det är att man har en omfattande påverkan framförallt på tropiska korallrev, och de här korallerna mår inte bra när det blir för varmt i vattnet, så att man har en omfattande så kallad korallblekning på många ställen. Och det är ju då en process som dör de där korallreven nu. Då kommer de liksom inte tillbaka, åtminstone inte direkt, om det inte kommer koraller från andra ställen så småningom. Så att det här är ju någonting som kan ha väldigt stor påverkan då på livet i haven kan man säga.
Mm.
Och sen är det ju en massa andra saker som kommer igång också. Vi ser redan nu då att vi har ju en ökande så att säga avsmältning av våra stora landisar på Grönland och Antarktis, och där är man ju orolig då för att tippningspunkter ska så att säga överskridas, så att de här isarna så småningom oundvikligt, eller åtminstone delar av dem, kommer att smälta av, och då får det ju väldigt stora konsekvenser.
Just det, och jag kan nämna att ett helt program om korallreven och hur de mår gjorde vi i höstas, så om man är sugen på att lyssna på det så kan man gå in och klicka in sig på den. Sök på korallreven bleknar så kommer ni att hitta det. En prognos för 2027 är att en kraftig El Niño bidrar till att höja jordens medeltemperatur till 1,7 grader över förindustriell nivå. Vad tänker du om det, Erik?
Ja, om det nu blir en El Niño här under året, vilket mycket pekar på, och den blir väldigt kraftig, så kommer ju den stora temperaturökningen så att säga framförallt att handla om under 2027, därför det är då som El Niño har etablerats. under 2026. Nu har vi haft La Niña-förhållanden under början på året, så det har varit förhållandevis lite kallare nu då. Sen om vi når upp ända upp till 1,7 grader, det kan man ju verkligen fundera på. Men det finns i alla fall en risk att det kommer att gå en bra bit upp över 1,5 grader.
Mm. Kan en super El Niño då, och temperaturökningar som följer med den, kan den få mer långverkande och oåterkalleliga effekter för klimatet, Erik? Alltså att vi hamnar någonstans så vi inte kan komma tillbaka?
Kanske inte i sig så enkelt, men det som ju händer, det är ju dels är den här uppvärmningen, att det blir väldigt varmt då, och det har påverkan direkt på tropiska korallrev och annat, och även på landisar och sånt där. Men sen, det som ju också händer under en El Niño, det påverkar ju då nederbördsmönster väldigt mycket, och där har ju konsekvenser även då för vegetationen och hur mycket det växer överallt. Så att under El Niño-förhållanden så blir det på ganska många ställen torrare än normalt, och det här leder då ofta till att vegetation i stor utsträckning vissnar och dör, och det ger ofta faktiskt utsläpp då, extra utsläpp av koldioxid till atmosfären. Så det är ju någonting som också påverkas, och det förstärker så att säga den globala uppvärmningen på sikt också.
Så sammanfattningsvis då, vad är din bild av vad som kan ske vid en kraftig El Niño om det nu skulle komma?
Ja, i första hand så har det ju då direkt påverkan på väldigt många människor på många ställen, i och med att det kommer att bli ökad och mycket nederbörd på en hel del håll, men det kommer också bli torrare förhållanden på andra ställen. Så det är ju de liksom mest direkta konsekvenserna för människan i alla fall.
Mm. Så sannolikheten är rätt stor att vi får en El Niño, och så finns det en risk att den utvecklas till en super El Niño. Men det har ju hänt förut att man har ropat El Niño i april, men sen har det inte blivit någonting. Och i ljuset av det så kan jag förstå om man som forskare vill vara en aning försiktig med prognoser. Men de här prognoserna och varningarna är ju också viktiga, Malou.
Jo, men absolut, och det är ju viktigt för att vi ska kunna göra det som kallas för klimatanpassning. Alltså att vi lär oss hur vi kan anpassa oss och förändra vissa saker i samhället när klimatet nu förändras.
Mm.
I Peru till exempel, där fiskarna ju då en gång var de som gav namnet åt det här fenomenet, väderfenomenet El Niño, där gick redan i mars en stor fiskeorganisation ut nu och varnade och sa att i år så kanske det viktiga ansjovisfisket måste få börja tidigare. Om man skulle vänta till i april, som man vanligtvis gör, då kunde vattnet redan vara för varmt och då blir fisket sämre, det vet de ju. Och det här var då som en konsekvens av att forskarna i Peru hade börjat varna för en ny El Niño.
Och det känns ju som att i vissa områden så, ja, det börjar bli en vardag att förbereda sig för extrema väderhändelser. Vad säger du om det, Erik?
Jo, men det är ju inte så konstigt, för det är ju, de här händelserna har ju en väldigt, väldigt stor påverkan, och då behöver man ju agera då på prognoser. Det hela är ju kopplat till den risken man tar och hur pass tåligt samhället är, så att säga. Om man har en väldigt hög risk och det är mycket som står på spel, då behöver man ju agera på en prognos som, även om den kanske är osäker, så är det viktigt att man tar höjd för vad som kan hända. Om man inte är lika risk liksom utsatt på samma sätt, då kan man ju ta det lite lugnare kanske och avvakta lite grann då. Men är det någonting som är väldigt känsligt här nu, till exempel hela situationen med fisket utanför Peru, då kanske man måste agera tidigt för att klara sig då överhuvudtaget.
Mm. Och till skillnad från fiskarna i Peru på 1800-talet som kanske såg saker hända men inte greppade alla samband, så har ju vi forskning och vetenskap till hjälp så att vi kan förstå de här stora komplexa systemen och veta hur vi kan anpassa oss.
Ja, precis. Och det är jätteviktigt, och det är därför det är så himla viktigt att vi har bra både observationer av hur det ser ut i klimatsystemet, och att vi har bra väderprognoser, och att vi också har bra information om vad som kan hända på lite längre sikt i form av klimatsimuleringar.
Mm. Så Erik, än så länge lite osäkerheter om det blir en super El Niño eller inte. När vet vi säkert?
Ja, med riktig säkerhet så kommer det dröja ett par månader till, skulle jag säga. Den här El Niño som mycket sannolikt är på gång, den behöver börja utvecklas först för att vi ska se exakt vad som kan hända sen.
Okej. Tack Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHI.
Tack så mycket.
Vi som har gjort klotet är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson, tekniker Nils Lundin, och jag heter Peter Nordmark.